P1, Sveriges Radio.
Arriving in Budapest just a couple of hours before showtime, she goes directly to the concert stadium for her pre-show routine. In her dressing room, she settles down in front of a mirror to do her own makeup.
Ensam i mitt omklädningsrum börjar jag alltid min förvandling på samma sätt. Jag sätter mig först vid spegeln och sminkar mig. Jag slutar alltid med ljust rött läppstift, vilket egentligen är allt man behöver. Sen sätter jag på mig peruken och nålar fast den ordentligt, riktigt hårt så den inte glider runt eller gud förbjude åker av. När jag är klar så tittar jag mig i spegeln en sista gång. Om jag gjort mitt jobb ordentligt så är kvinnan som gick in i omklädningsrummet och satte sig ner framför spegeln borta, utbytt mot artisten Tina Turner, redo att uppträda. Så beskriver Tina Turner hur hon går tillväga för att bli just Tina Turner i sin självbiografi My Love Story. Men bidragande till förvandlingen är förstås också de kläder hon bär. Välkomna till Stil, jag heter Susanne Ljung och idag ska vi glänta på dörren till en garderob vars kläder hjälpte till att skapa en av världens främsta artister, Tina Turner. Den 23 maj i år, 2023, avled Tina Turner, 83 år gammal, och många har med rätt hyllat hennes mångåriga musikaliska gärning, hennes sångröst, hennes scennärvaro och hennes förmåga att få i princip vilken låt som helst att kännas som den viktigaste i världen, hur larvig den än var. Och ja, vi tänker på dig, Private Dancer. Och man har lyft fram Tina Turners fantastiska resa, hur hon började uppträda med sin man Ike Turner redan under slutet av 1950-talet. Hur han misshandlade henne grovt under många år, hur hon till slut skilde sig och skapade sig en helt ny karriär på 70-talet. Och hur hon fick en så enastående nytändning på 80-talet att hennes stjärna lyste så starkt att hon kunde ha turnerat långt in på 2000-talet. Om hon inte själv hade valt att säga tack och hej i maj 2009 efter 50 år på scenen. Avskedsturnén hette, passande nog, Tina 50th Anniversary Tour. Och scenkläderna till den var skapade av mannen som redan på 70-talet var med om att forma bilden av Tina Turner som en varm virvelvind på scenen, designern Bob Mackie. Det ska vi snart återkomma till. Men även om mycket som sagt har pratats och skrivits om Tina Turner och hennes liv och karriär, så har förvånansvärt lite handlat om hennes scenkläder. För de var väldigt väl valda av henne själv. Det var korta kjolar och klänningar, eller superkorta. De gav inte bara Tina Turner rörelsefrihet utan hjälpte också till att skapa en persona som utstrålar kraft och energi och förstås sexighet. Och visst kan en hel del av hennes kläder beskrivas som just sexiga. Många av dem gav en illusion av nästan nakenhet långt innan The Naked Dress blev en grej bland samtida artister och influencers. Men i sin självbiografi My Love Story skriver Tina Turner att se sexig ut var aldrig mitt främsta mål, och jag brydde mig inte om hur killaren skulle reagera på min look. Jag vände mig alltid till kvinnorna i publiken. Därför om du har dem på din sida, du har också killarna med dig. För Tina Turner var med andra ord inte konventionell sexighet poängen med kjolar som var slitsade upp till höftbenets början och beströdda med paljetter eller tillverkade material som svängde och skimrade i strålkastarna. Hon ville kunna dansa fram över scenen från kant till kant, och kläderna skulle understryka dansen, farten, energin och den glittrande glädjen som musiken gav. En person som hade direkt inflytande över Tina Turners stil under många år är stylisten Wayne Scott Lucas. Han har under sin långa karriär arbetat med stjärnor som Janet Jackson, Cindy Crawford och Meryl Streep och har haft ett eget modeprogram på amerikansk tv, What Not to Wear. Under några år bodde han också i Stockholm och jobbade med svenska företag som Gul och Blå och H&M. Men det var i mitten av 90-talet som Wayne Scott Lucas träffade Tina Turner och inledde sitt samarbete med henne. Det började med reklamjobb och magasinsomslag men ledde snabbt till en åtråvärd position som Tina Turners turnéstylist.
Good morning, European young man.
Det är en tidig lördagsmorgon i Los Angeles och stylisten Wayne Scott Lucas säger att han ska sätta på sig sina kläder.
I'm naked. I'm trying to put some clothes on so you can't see me naked.
Okay, that's good.
Hold on one second. Okay, let me just sit in a chair. I'm going to sit outside because this is bad reception. I'm in Beverly Hills today for Janet Jackson's concert tonight.
Wayne Scott Lucas berättar att han är på tillfälligt besök i Los Angeles för att senare på kvällen gå på en Janet Jackson-konsert, en artist som han har jobbat mycket med. Han bor i en lägenhet i Beverly Hills, omgiven av en vacker trädgård, och går ut och sätter sig på husets terrass för att få lite bättre mottagning.
And then I have to be doing a meeting in about an hour, just so you know.
Om en timme ska han ha ett viktigt möte, men fram tills dess pratar han mer än gärna om sina år som Tina Turners stylist.
I love her very much and I lived in Sweden for so long that anything Swedes need I'll do.
Allt för Sverige, säger Wayne, som bodde några år i Stockholm i början av 90-talet.
Okay, ask me everything.
Så låt oss ta det från början. Händelserna som ledde fram till det första mötet med Tina Turner.
I was working with Janet Jackson and Kevin Aucoin, Tina's famous makeup artist. They were best friends. Kevin Aucoin was working with me and Janet, and Tina Turner showed up at the VH1 Awards in this terrible, terrible outfit by Issey Miyake.
Allt började med en, enligt Wayne, väldigt ful outfit designad av den japanska modeskaparen Issey Miyake som Tina Turner bar på en stor tv-sänd musikgala i mitten av 90-talet. Tina Turners make-up-artist Kevin Aucoin sa till Wayne att han borde rycka in och styra upp hennes styling, för så här kunde hon inte se ut.
It was these big arms, they were all furry like big gorilla arms, and these leather pants. And I looked at Kevin and Kevin looked at me and he said, she cannot dress like this anymore, this is like a big monkey jacket, it was terrible.
En överdel med ärmar i päls och ett par läderbrallor. Det var så Tina Turner var klädd på musikgalan. Det såg ut som en slags gorilladräkt, tyckte Wayne. Sminkören Kevin Aucoin tog ett snack med Tina Turners manager Roger Davis och krävde att Wayne skulle få styla Tina.
Kevin said to Roger Davis, I don't care what you do, Wayne needs to dress Tina.
Och så blev det till slut. För en kort tid senare skulle Tina Turner vara ansiktet utåt i en stor reklamkampanj för strumpbyxor. Och Wayne fick då frågan om han ville ansvara för kläder och styling.
And they said we need a stylist and I didn't know Tina and they booked me. I was booked and I couldn't believe I was going to work with Tina Turner.
Wayne kunde inte tro att det var sant. Han skulle få jobba med Tina Turner, en artist som han länge hade följt och beundrat, men bara på avstånd förstås.
But at that point she was still untouchable to me. She was still somebody different and separate than me.
Nu skulle de snart få träffas på riktigt och Wayne började bli nervös. För vilka kläder skulle han välja ut åt Tina Turner?
I went crazy. I went all over New York, all over Paris, all over Italy. They were sending me on the Concorde back and forth. I was flying everywhere getting clothes because I didn't know what we were going to do.
Wayne visste inte vilken typ av plagg som Tina Turner föredrog eller vilken stil som skulle funka bäst i kampanjen. Han fick som en knäpp, säger han, och flög kors och tvärs mellan olika modemetropoler och samlade på sig en massa designerplagg bara för att ha så många alternativ som möjligt att presentera för Tina Turner när han träffades i Los Angeles där kampanjen skulle fotas.
So, I got out to LA and we went to the Bel Air Hotel.
Dagen för det första mötet kom och Wayne begav sig till hotellet i Los Angeles där han skulle presentera kläderna för Tina Turner och se vad hon föll för.
I set up about 5 rooms all connected with racks and racks and racks of clothes because I was so scared that she wasn't gonna like me.
Kläderna tog upp hela 5 rum när de hängdes upp på sina ställningar redo att presenteras för världsstjärnan. Wayne var så rädd att göra fel, så rädd att Tina Turner inte skulle gilla honom eller kläderna han hade valt ut. För visst var det en svår uppgift att försöka hitta på något nytt åt en person som redan burit det mesta i modeväg.
Because Tina at that point had worn everything in her career. She had worn Bob Mackie, she had worn Jungle Print, she had been naked, she had been in white men's suits. Like, what could I do that was going to be different? So Peter Lindbergh said, let's make her like a behind-the-scenes Judy Garland rehearsing for a Broadway musical.
Modefotografen Peter Lindbergh som skulle plåta kampanjen kom med idén att de skulle styla Tina Turner som en filmstjärna från det gamla Hollywood som gör sig redo i sin loge. Enkelt men elegant.
So it became like this really good idea. Like, you know, rehearsing like an old Hollywood star, which was so against what Tina was at that point.
Det knackade på dörren.
And a bodyguard came in, Patrick Prendergast. He's been her bodyguard forever. He's wonderful.
Det var Tina Turners livvakt. Rummet söktes igenom, för nu var stjärnan på ingång.
They cleared the room. They look around to make sure it's safe. And in walked Tina Turner in a leather shirt and leather pants. And she put her hands on her head. She goes, hello, I'm Tina.
In klev Tina Turner, klädd i läder från topp till tå. Hon satte handen på höften och sa, hej, det är jag som är Tina, på sitt lugna, vänliga sätt. Men sen tittade hon ut över rummen och fick syn på de långa raderna med kläder.
And then she looked around the room and she screamed, oh my god, do you expect me to put all this on? And she was screaming and laughing because it was so many clothes. We had so many clothes there.
Tina Turner skrek och skrattade om vartannat, överväldigad av mängden kläder. Jag kan inte bära allt det här, sa hon om igen. Men Wayne lugnade henne och förklarade att det skulle hon inte heller behöva göra.
She was screaming and laughing and I said, no, you only have to put on what you want. We're going to have a little fitting. We're going to decide what works on you. We'll do this tomorrow on the set. I'll put some looks together. She said, okay, I'm just not wearing all these clothes. And she was gone.
Wayne försäkrade Tina Turner att han skulle välja ut några bra klädkombinationer åt henne som hon skulle få prova på fotograferingen dagen efter. Och det gick hon med på. Så länge hon slapp att prova allt Wayne hade valt ut var nöjd och glad, sa hon. Och så lämnade Tina Turner rummet.
So for me, what a moment to have this icon come in my room, be funny, be crazy, see her body, see that wild wig and see her energy. And then she did a little dance move. Like a little pony, and then she left the room.
Det var det första mötet. Och vilket möte det blev, säger Wayne. Tina Turner, denna ikon, kom in i rummet som en virvelvind, skrattade, skämtade och tog några danssteg innan hon försvann. Det var mer än Wayne hade vågat drömma om.
Well, the first meeting was shocking. And what I learned years later for all the listeners is, Tina Turner is always in there, but Anna Mae Bullock is the person that comes to your house.
Under de kommande åren tillsammans med Tina Turner lärde sig Wayne att den där sprudlande, lite galna personligheten när som helst kunde kika fram under en annars ofta lugn och samlad yta. Men privat, säger Wayne, var det inte Tina Turner du träffade. Det var Anna Mae Bullock. Hon som hade vuxit upp i den amerikanska södern och upplevt så mycket smärta i sitt liv att hon alltid hade känselspröten ute och kunde läsa av exakt hur du mådde.
Anna Mae, who she was growing up down south, is the one that comes to your house. Shit, that's the one you fall in love with. That's the one that cares about you. That's the one that makes sure that you have your dinner first. She was a very magical, wonderful, spirit-filled woman who had suffered so much that she understood what life was and she could see if you were suffering before you started suffering. And maybe she'd buy you some lunch or she would get you something to drink. She paid attention to everybody because she cared. Tina really cared. We lost somebody really great when we lost Tina.
Men där och då, vid det första mötet på hotellet i Los Angeles, var det enda Wayne kunde tänka. Tina Turner är fantastisk.
Wow, this lady is like a ball of fire. This lady is the most amazing thing I could ever experience.
Men vad som hände sen och hur det gick till när Wayne Scott Lucas var med och skapade en av Tina Turners mest ikoniska klänningar, det ska vi få höra lite senare i programmet.
Förra året ställde Kim Kardashian till med rabalder genom att klämma in sig i den glittrande och till synes nästan genomskinliga klänning som Marilyn Monroe bar när hon uppträdde för den amerikanska presidenten John F. Kennedy 1962. Designen av klänningen hette Jean-Louis, men grundskissen till vad Marilyn Monroe kallade för The Nudist Dress gjordes av hans unge assistent Bob Mackie. Och Bob Mackie skulle komma att göra en hel del klänningar i liknande, nästan naken stil, inte minst till artisten Cher och Tina Turner. De två träffades via just Cher, som under 1970-talet hade en egen tv-show i USA, The Cher Show, till vilken Bob Mackie skapade scenkläderna. Och till ett av avsnitten 1975 gjorde han likadana klänningar till Cher och hennes gäst Tina Turner. Eller klänningar och klänningar. Ett par av dem påminner snarare om tajta baddräkter med långa glittrande tygremsor som svänger och slänger längs deras välsvarvade ben när de gasar på en duett. Det är en fantastisk syn. Och när Tina Turner inledde sin solokarriär efter skilsmässan från Ike 1978 så var det just Bob Mackie hon vände sig till för att få en ny stil. En look som passade för de shower hon gjorde på nattklubbar och lyxigare hotell i bland annat Las Vegas tillsammans med ett band med blåssektionen kvartett med dansare. Hon har berättat att innan hon hade råd med bara nya plagg så brukade hon köpa billiga klänningar i Paris och be Bob Mackie att sy om dem och göra dem kortare. Han säger, jag stod framför spegeln tillsammans med Tina Turner med saxen i hand och klippte till och hon sa alltid lite högre där och jag klippte och rev och sydde om. För det gällde att få klänningarna att liksom dansa med och runt hennes omtalade ben. Tina Turner själv sa att hon aldrig riktigt begrep sig på varför hennes ben fick så mycket uppmärksamhet. Som ung tyckte hon att de påminde om de pinniga benen hos en nyfödd pondy. Men som hon sa, jag lärde mig att klä mig på ett sätt som smickrade dem.
When I think of Tina Turner, I think of her standing. I know she sat down, but like you think of her legs as far as a column, you know.
Laird Borelli Persson är redaktör för amerikanska Vogues arkiv och har bland annat skrivit om de mest ikoniska benen genom tiderna. När hon tänker på Tina Turner ser hon henne framför sig stående, aldrig sittande, med ben likt pelare. Enligt Laird är benen högst avgörande. Turners mäktiga röst kommer uppifrån, men hennes ben, det är de som bär och stöttar henne.
I like the idea of a leg as a sort of exclamation point. I'm here, like I'm explosively here. You know, you put your foot down, you are excited, you are alive in the moment.
När Laird tänker på Tina så tänker hon 80-tal. Korta, tajta bodycon-klänningar där benen får spela huvudrollen men också agera som utropstecken och betona allt som händer på scenen. Allt från hennes danssteg till hennes sång- och scennärvaro. Men enligt Tina Turner själv visade hon enbart upp benen i korta klänningar och kjolar av den simpla anledningen att det underlättade för henne när hon skulle dansa. Hennes välsvarvade ben blev en naturlig del av hennes performance och enligt rapporter ska Tina tagit det hela steget längre och till och med försäkrat sina spiror för hisnande $3.2 miljoner.
Most people were looking up at her right on the stage. So there was this like the perspective was diminishing going up, right? So you kind of had to, your eyes had to travel up her body. So, you know, it's like putting someone on a pedestal a little bit to look at and admire in a way.
Det är inte konstigt att Tina Turners spiror hyllas och lyfts fram som ett av de snyggaste paren ben det senaste århundradet, menar Laird. De allra flesta har ju enbart tittat upp på Tina från ett publikhav och tänkte då att vandra med blicken längs hennes kropp och hur långa hennes ben måste framstå där hon står på scenen upphöjd som en hjältinna. Men Tina Turners ben har inte alltid varit idealet. Under det tidiga 60-talet är det modellen Twiggy som får sätta ton. Och de tunna småbenen matchade med A-linjeformade korta klänningar blir en siluett att eftersträva. En stor skillnad från 50-talets fylligare ben där stjärnor som Marilyn Monroe får representera Old Hollywoods timglasformade ideal där byst och en smal midja stöttas upp av kurviga ben och fylligare lår.
I mean, just speaking generally, I think the role of women has been in part defined by their mobility, what freedom they had.
Laird ser benen som en frihetssymbol. Kvinnans roll har historiskt sett definierats av deras möjlighet till att röra sig och den frihet de hade. Att lämna huset och att agera självständigt. Laird lyfte fram 20-talets Flapper Girl som på många sätt representerade en ny rörelse. Kvinnor börjar visa benen, bära knäkorta klänningar och stannar inte längre hemma utan går på nattklubbarna och dansar vilt och skaffar sig jobb. Ja, här har vi henne då.
Så har vi dem. Berömda benen. Ja, långa ben. Långa, starka ben. Man förstår ju varför hon har blivit känd för sina ben. Men starka spirer, om man får säga så.
Moa Wikström är personlig tränare på Sats i Stockholm. Och jag har tagit kontakt med henne för att diskutera både bentrender såväl som hur man uppnår spiror i sann Tina Turner-anda. Vi sitter i ett gruppträningsrum och tittar på bilder av Tina Turner där benen står i fokus. Vi fastnar på en svartvit bild och Moa konstaterar att de här benen tillhör en person som tränar och håller igång, något hon själv uppskattar.
Alltså jag gillar ju stora vältränade ben där man ser att bara, hon har gjort sina marklyft och knäböj. Där man liksom ser bara ett par rejäla ben helt enkelt. Och kör mycket, mycket stora basövningar själv i min ena träning. Men stora vältränade ben där man ser muskeln bara hon har eller han har tränat.
Moa har varit verksam PT i många år. Och hon har sett trender både komma och gå på gymmet. Mycket på grund av sociala medier.
In today's workout we're going to be sculpting into those lean and toned thighs. Just 8 minutes on the clock, zero equipment needed. I want you to commit for 10 days. Let's do this.
Men de senaste 5 åren tycker sig Moa se en tydlig förändring i sina kunders preferenser. De större, stadigare och mer vältränade benen har blivit allt mer eftersträvansvärda. Och ideal som de pinniga, smala benen har lagts på hyllan. Det hör inte till ovanligheten att Moas kunder ofta har visioner för sina framtida kroppar och visar upp bilder på både atleter och världsstjärnor.
Så här vill jag se ut som den här personen och då kan det vara allt från en atlet, en idrottsatlet eller någon annan vältränad person eller med någon annan kroppstyp. Men det är också svårt att säga till kunden att så där, exakt så där kommer du aldrig kunna se ut heller. För det är ju mycket, det handlar ju mycket om genetik helt enkelt.
Men även om det handlar till stor del om genetik så kan du självklart få tränade ben. Kanske bara inte en kopia av just den bilden som du så hoppfullt visade upp. Kontinuitet, tålamod och protein menar Moa är nyckeln. Och vi kliver ut i det öppna gymlandskapet till de fria vikterna. Moa har nämligen lovat att visa några övningar som kan ta mig steget närmare svarvade ben.
Jag tänkte också vi ska just på lite Bulgarian split squat. Hört talas om det förut?
Nej.
Då ska vi göra så här. Då ska vi använda oss av bänken här.
Bulgarian split squats, back squats, även kända som knäböj, är bara några av alla övningar som Moa menar kan skapa ett par ben värdiga scenen.
Så här ser en knäböj ut. Du känner både framsidan och i baksidan.
Ja, läckert. Så ett steg närmare Tina Turner-ben.
Precis, exakt.
I början av 1980-talet skaffade sig Tina Turner en ny manager som såg åt henne att byta stil. Tina Turner hade då fyllt 40, men det såg inte ut att vara som hon själv konstaterade. Hennes ålder var inget hon bekymrade sig över. Och det gjorde inte heller hennes nya manager, Roger Davis hette han. Men han insåg att många andra, inte minst i musikbranschen, kanske inte skulle inse att under det Las Vegas liknande showglittret ruvade en blivande rockstjärna. För skulle Tina Turner lyckas med sin dröm om att fylla stora konserthallar och arenor precis som Rolling Stones och Rod Stewart så gav han henne några goda råd. 1. Skaffa ett nytt band med en massa energi. 2. Sluta bära Bob Mackie-klänningar och peruker med långt hår. Tina Turner bytte band och skaffade sig istället en kortare och tuffsiga frisyr som hon snart skulle bli förknippad med, eller rättare sagt peruk. Men jag är inte förvånad om många tror att det är mitt eget hår, som hon sa, och förklarade att hon inte ville att håret skulle vara någon scenutstyrsel utan en självklar del av henne själv, en konsekvent look. Och inte minst så bytte hon även klädstil. När hon blev inbjuden av Rolling Stones var gamla vänner från förr att gästa deras show i New Jersey på den stora arenan Meadowlands 1981, så var det ingen Las Vegas-klädd Tina Turner som steppade ut på scenen och sjönk Honky Tonk Women tillsammans med dem. Utan det var en Tina Turner i uppklippt Stones t-shirt, leopardmönstrade boots och tajta svarta läderbrallor. Publiken jublade. Och just läderkläder blev något som Tina Turner kom att anamma. Den fransk-tunisiska modeskaparen Alaya, som gjorde supermjuka eleganta skinnkläder som liksom smekte kroppen, blev en av hennes favoriter. Men det var inte bara känslan som hon var ute efter när det gällde hennes scenkläder av läder. De var också praktiska. I sin självbiografi förklarar hon att flera av de plagg som publiken uppfattar som sexiga är faktiskt valda av praktiska skäl. På nätstrumpor går inte revor lika lätt, i korta kjolar är det lättare att dansa och på läderkläderna syns inte svett och smuts lika tydligt. Men Tina Turner klädde sig inte bara exklusiva designplagg av skinn utan också i skinnpaj med tillhörande läderbrallor. En klassisk look hämtad från motorcykelvärlden. Och flera gånger använde sig Tina Turner av just motorcyklar som rekvisita. Och musikvideon till What You Get Is What You See inleds med att hon resolut gränslar en Harley Davidson Electra Glide och drar igång den klädd i öppen läderjacka och jeans. Men kläderna hon bär i videon lämnar en del att önska, i alla fall rent säkerhetsmässigt. För en motorcykelförare kan verkligen inte klä sig hur som helst, för plaggen kan bokstavligen vara en fråga om liv eller död. Så när Karin Pontén, som är grundare till klubben Bike Babes, skaffade sig körkort och motorcykel och klev in i MC-världen för snart 20 år sedan, behövde hon också skaffa sig en helt ny garderob och hitta sin MC-stil.
Den här jackan, den har jag faktiskt inte haft på länge, men det var den första jackan jag köpte när jag fick mitt kort för 17-18 år sedan. Då. Den är vit, det går att knäppa upp den lite uppe i halsen, den är väldigt feminin och väldigt enkel. Det är inte massa fransar och grejer, utom några små vad säger man, liksom, den är knuten i ryggen.
Ja, snörning.
Snörning, precis, på två ställen då. Jag är väldigt stilren normalt, så det här är inte helt likt mig, men jag blev väldigt kär i den här.
I år fick Karin Pontén vänta ovanligt länge på att våren skulle komma och MC-säsongen äntligen gå ur sin dvala. När den närmar sig, då dammar hon av sina läderställ, smörjer in och förbereder dem. Och lite mer än ett halvt dussin av plaggen från hennes MC-garderob har hon hängt på en klädställning som vi lyfter ut i hennes lummiga trädgård. Där hänger svarta läderbyxor och skinnjackor i olika nyanser. På många av armarna syns det hur det gjorts förlängningar.
Sen har jag en liten begränsning, jag har så långa armar. Så att jag har fått förlänga armarna på många plagg. Men den här behövde jag inte göra det på. Jo, det har jag visst gjort, ser jag nu.
När Karin Pontén började sätta sig in i MC-världen var det inte bara sånt som fordon och trafikregler hon läste på om. Nej, hon mötte även frågan om det klädmässiga vägvalet.
När jag tog motorcykelkort, ja, jag var väldigt nördig, jag läste in mig på allt. Och sen kom jag till den där broschyren där det stod textil eller läder. Alltså kläder, det är de två vägarna man går. Och jag bara, men vad är det för fråga, tänkte jag. Läder, det var så självklart för mig att jag skulle ha.
Ja, likt Tina Turner så uppskattar Karin Pontén materialet läder. Två par läderbrallor hänger på klädställningen. De ena har Karin i olika storlekar.
För att det händer att man går upp i vikt och man går lite ner i vikt. Tror jag drabbar många tjejer. Och då har jag faktiskt anpassat mig. Sen har jag ett par lite mer sportiga byxor som jag har ner så bana. Och på vilken hoj jag har också. Man vill att det ska se bra ut ihop helt enkelt.
Men är det att man har de här byxorna utanpå eller är det liksom de enda byxorna man har?
Det finns alla varianter. Många tjejer har tunna tights under byxorna. De tycker det är skönt. Jag älskar att ha lädret mot kroppen.
Hur känns det då när lädret ligger mot huden?
Det är bra. Men liksom, jag har alltid varit väldigt förtjust i läder och det kan ju knirka och knärka lite grann. Men det anpassar sig och är alltid mjukt och följsamt. Och sen vet jag att det kommer skydda mig om jag ramlar omkull, vilket jag hittills aldrig har gjort nästan. Men det är en len och skön känsla. Alltid lite svalt när man drar på dem. Och sen är det klart att det kan bli lite varmt. Det finns nog svalare saker att köra i. Men jag tycker ändå att lädret har en förmåga. Lite som sidenkläder. När det är kallt så värmer det och när det är varmt så svalkar det. Det ventilerar ju. Så jag tycker ändå att lädret gör sitt jobb.
MC-stället, det ska sitta tajt för att på bästa sätt ge skydd. Men oavsett om man för sin MC-klädsel väljer läder eller textilvägen så är utmaningarna när det kommer till kläder stora för kvinnliga förare.
Det är hemskt. Det är jättedåligt faktiskt.
Karin Pontén är grundare till den stora kvinnliga klubben Bike Babes och har fått ta del av många kvinnors svårigheter med att hitta kläder som passar.
Och det är ju lite utmaningen att vara tjej i den här branschen. Det gör så få kläder. Och många tjejer har ju väldigt svårt att hitta kläder. Alltså. De har ju kanske en stor rumpa och de har byst och grejer och det är jättesvårt.
Statistik från förra året säger att endast 10% av Sveriges MC-förare är kvinnor. Att de är så få gör det inte särskilt lönsamt att satsa på MC-plagg för gruppen, antar Karin.
Har man då lite långa armar och ben eller något annat och det är liksom kört, då får man se ut som en man. Jag köper ganska mycket manskläder också då. Men någonting som är otroligt provocerande det är att det kan vara samma jacka finnas i herr och dam. Sen är herrjackan mycket bättre ibland med bättre ventilation och innerfickor och sådär. Det är ju provocerande.
Men hur kom det sig då att Karin Pontén blev en av dessa 10%? Hon berättar att hon alltid varit tvåhjulig, haft moped, kört vespa och att hon redan tidigt visste att hon någon gång skulle bli MC-förare.
Men jag hade min pappa som förebild tror jag egentligen. Han var ju MC-polis när jag var liten. Så jag åkte med bakpå lite sådär halvlagligt ibland på hans vita BMW. Och ja, det var liksom en härlig känsla som jag tagit med mig in i vuxenlivet tills jag fick mitt eget kort.
Ja, det var först efter att Karin Ponténs egna barn blivit stora som hon faktiskt tog steget. Hon började med att åka på en motorcykelmässa för att lära sig mer och det var där hon för första gången provade ett skinnställ.
Minns du den känslan?
Ja, det är knirrigt och knarrigt. Man provar sitt första ställ. Det sitter inte jättebra från början. Det ingår i konceptet med läder. Det är lite obehagligt, det är lite hårt i början. Men Men läder, man vet ju att man kommer få en relation med de här plaggen. Så man, det är bara att get over it, liksom. Gå vidare så man kommer att bli bra.
De kommer liksom forma sig efter din kropp.
Ja, de formas efter kroppen och sen får de sina små märken som minnen på saker vi har varit med om tillsammans, tänker jag. Man följs ju åt, det där plagget och jag under åren. Tittar du på den där svarta jackan jag har där borta, den är ju 18 år. Den ser ny ut, man får putsa den lite någon gång i år om året. Damma av den lite och ta bort lite lera ibland när det kommer och så här. Men sen håller de sig så fina och blir bara snyggare med åren.
Innan Karin tog sitt MC-körkort så kände inte hon en enda kvinna som körde motorcykel. Men när hon började komma in i den nya världen såg hon då och då andra MC-kvinnor ute. Men visste inte hur hon skulle få kontakt med dem.
För i början så kände jag att det var väldigt svårt att hitta folk att köra med. Man hade ju de vänner man hade och några av dem hade kort. Det var alltid lite för kallt och lite för blött och lite för någonting som gjorde att de inte ville köra, men... Sen startade jag den här gruppen Bike Babes då. Tjejer som kör motorcykel. Och det har ju förändrat allt.
Ja, en dag satte sig Karin vid sin dator och tog steget att starta en Facebookgrupp bara för kvinnliga MC-förare. Hon gjorde reklam för gruppen i andra forum och medlemmarna började ansluta sig.
Första året var vi plötsligt 50 stycken. Det kändes ju enormt då. Och då skulle vi planera för en kortege när vi blev 100. Och när den dagen kom, då var vi redan 200. Så det rasslade på bra liksom. Och det var här i Stockholm då. Sen dess har vi ju startat i många landskap där vi kör faktiskt.
Bike Babes har hunnit bli över 5000 medlemmar. De har inga tidskrävande klubbhus och det är gratis att vara med. Fokus ligger på att köra ihop, berättar Karin Pontén. Och det är kvinnor med alla typer av yrken, åldrar och bakgrunder som möts i sitt stora MC-intresse. Och i Karins svåraste stunder har andra medlemmar funnits där för henne. Och hon säger att det är en ytterst speciell känsla när kvinnorna kommer körande i samlad tropp.
Det är fortfarande så att när vi är ett gäng, större gäng, så höjer ju folk på ögonbrynen när vi kommer. För att det är många tjejer som kör ihop då, för man är inte van att se det. Så är det. Nu ska vi till Gotland på torsdag, det gör vi varje år. Då brukar det bli 200 stycken och det är klart att det, vi syns liksom då på en sån liten ö då när vi är så många. Men det tror jag folk tycker är kul.
Men samtidigt stöter jag på en helt annan tråp. När det kommer till kvinnor och motorcyklar. Jag råkar nämligen bildsöka orden biker babes och då dyker det upp en hel massa foton på kvinnor utan nästan några kläder som mer eller mindre hypersexuellt poserar med motorcyklar.
Det har ju ingenting med oss då, det tror jag har med babes att göra. Babes och boobs kanske möjligen, det har inte alls med bike babes att göra.
Men hur förhåller man sig då till det att det finns... Också alla de här bilderna där det blir så tydligt att kvinnor och motorcyklar sexualiseras.
Som tur är vi på väg bort från det. När jag började gå på MC-mässor, då var det fortfarande tjejer i bikini som satt på hojarna. Och när jag var i Italien på MC-mässan nu, det var ju alldeles hemskt fortfarande. Och då fotograferas ju männen bredvid de här tjejerna. Och det är ju förnedrande och hemskt. Men jag måste säga att i Sverige har vi kommit lite längre än så nu. Tack och lov, säger jag. Det är stor skillnad mot vad det var för bara några år sedan.
Karin kommer också tänka på det olagiska med bikinibrudar på motorcyklar rent MC-klädmässigt. Ur en säkerhetssynpunkt är det en absurd bild, säger Karin.
Men faktum är att det var en motorcykelkampanj från ett italienskt märke för ett tag sedan. Där en tjej som hade nästan inga kläder hade motorcykelhjälm och satt och bresa på någon motorcykel. Och då gick alla bägges in och skrev på deras Facebook-sida. Och det tog nog flera dagar innan deras marknadschef reagerade. Och efter ett tag började även tjejer från andra delar av världen och även män komma in och säga, är det en grottmänniska som är marknadschef här? Eller? Och de tog ner kampanjen, så jag tror ändå att det finns lite power i det här.
Bland kvinnliga MC-förare finns det idag många stilar. Nya material och plagg såsom kevlarjeans och skydd gjorda i nät har kommit på marknaden. Och Karin Pontén hoppas att kvinnokläderna ska komma att bli bättre och utbudet större. Själv har hon märkt hur MC-modet även börjat färga hennes övriga stil i val av hjälmkompatibla frisyrer och smycken i mindre storlek. Ja, Karin Pontén blev faktiskt något av en MC-stilnörd som gärna väljer klädsel som matchar hojen, ja, ner på detaljnivå. Till och med handskarna får gärna matcha.
Det är ju på något sätt en helhet som ut och kör. Det är hojen och jag, va? Vi är som ett par då.
Nyligen köpte hon en ny röd motorcykel, så nu är hon således på jakt efter en matchande jacka.
Skulle ha en röd snygg, gärna lite vintage stuk på jackan. Det hade suttit väldigt fint alltså, men jag hittills inte hittat någon snygg.
Allt som Tina Turner bar kanske inte riktigt höll samma stil och klass. Hon hade också en förbläst för att bära den typ av pösiga jeans med hög midja som kallas för mom jeans på scen och var därmed delaktig att sprida den något tvivelaktiga trenden vidare. Privat var hon däremot långt ifrån sin ögonfallande scenpersonlighet, inte minst modemässigt. Eller som hon själv sa, ja, jag är rock'n'roll. Tina Turner är rock'n'roll och jag kan inte föreställa mig att uppträda på något annat sätt än det jag gör. Men det finns en annan sida av mig, en Tina som gillar elegans och bär ballerinaskor och pärlor. Och en av Tina Turners stilmässiga förebilder var faktiskt Jackie Kennedy. Hon klädde sig ofta och gärna en liknande elegant och nedtonad stil privat. Den italienska designern Giorgio Armani var en favorit och en vän. Han designade även den klänning hon bar då hon gifte sig med Erwin Bach 2013. En oemotståndlig blandning av grön taft, svart sidentyll och Swarovski kristaller som hon beskrev den som. Och med åren hade Tina Turner äntligen råd att köpa precis de kläder hon ville ha och sa, jag älskar när kläder är dyra. Vet du varför? Därför de ser bättre ut och håller längre. Men det fanns vissa kända modeskapare som Tina Turner hade lite svårt för. Det blev stylisten Wayne Scott Lucas varse när de skulle jobba ihop. Efter det första mötet med Tina Turner i Los Angeles som han berättade om tidigare i programmet så gick allt väldigt fort. Reklamkampanjen han hade jobbat med blev en succé och innan Wayne visste ordet av flögs han våren 1996 till Kapstaden i Sydafrika tillsammans med Tina Turner och hennes team. Där fotograferas hon till omslaget för Elle Magazine, stylad av Wayne, och där spelades en musikvideo in på Taffelbergets högsta topp. Men framförallt gav Tina Turner tre konserter i Sydafrika, för vid den här tidpunkten hade hennes stora världsturné Wildest Dreams Tour dragit igång. Och om några veckor var det dags att uppträda i Paris, något som det alltid satsades lite extra på. Under besöket i Sydafrika dök därför en viktig fråga upp. Vad skulle Tina Turner ha på sig i Paris?
And while we were there they said Tina doesn't have clothes for opening night in Paris. What are we going to do?
Turnéstoppet i Paris var bara några veckor bort och Paris var alltid något extra på Tina Turners turnéer. Då klädde alla i teamet upp sig till tänderna. Men vad skulle Tina själva på sig i öppningsnumret vid Paris-premiären i maj? Uppdraget gick till Wayne Scott Lucas.
I went back in the room and I thought, I need something for opening night in Paris. And with Tina, opening night in Paris is like going to the opera. It is the most elegant night. Everybody on tour dresses up in tuxedos and in evening gowns. And we were opening in the Bercy Stadium in Paris. 67,000 fans were going to be there. And I had nothing to put on her for opening night.
Wayne visste inte vad han skulle hitta på, men en idé hade börjat bubbla i hans huvud. Han visste det inte då, men idén som hade börjat ta form skulle leda fram till ett av de mest ikoniska scenplagg som Tina Turner bar under den senare delen av sin karriär och skulle med tiden även ställas ut på museum.
And that's the first time I took the Versace skirt that you see on the cover of Elle magazine with the black shirt. And I took that Versace skirt and I put that on her with a black top.
När Tina Turner nyligen hade fotograferats för modemagasinet Elle hade Wayne till omslagsbilden klätt henne i en silverglittrande kjol från Versace tillsammans med en svart skjorta. Den kjolen hade Tina Turner också burit under konserterna i Sydafrika.
She loved it, but she said, oh my god, this skirt, it's eating my stockings. And when I looked, The skirt was all made in metal. And when I looked down, the metal had ripped up her stocking. She looked like she'd been attacked by a bear. Her stockings were ripped from the thighs down when she came off the stage.
Men när Tina Turner klev av scenen såg det ut som att hon hade blivit attackerad av en björn, eftersom kjolen, som var gjord i ett metallmaterial, hade drivit sönder hennes strumpbyxor. Wayne hade varit tvungen att fodra kjolen för att den inte skulle skada strumpbyxorna. Och det var något speciellt med den där kjolen som glittrade likt en diskokula. Idén som Wayne hade fått var att be modeskaparen Gianni Versace att göra om kjolen till en klänning. Det fanns bara ett problem. Tina Turner var inte alls förtjust i Versace.
So I said to Tina, I go, well, I think this Versace skirt, I don't like Versace. No, Tina, I think this Versace skirt that you wore in Africa, I told you I don't like Versace. Versace makes people look fat. Look at Elton John. He looks fat and he wears Versace. So I said, no, I won't make you look fat. I said, let me try Versace. She goes, Wayne, don't you bring me any Versace? And she walked out of the room.
Tina Turner tyckte att Versaces kläder fick folk att se tjocka ut, säger Wayne. Och det vill hon inte veta av. Men Wayne försäkrade henne att det inte skulle hända. Och trots Tina Turners varnande ord kontaktade Wayne Gianni Versace med sin idé. Det visade sig att både han och hans syster Donatella älskade Tina Turner.
And I called Gianni Versace and Donatella and Paul Beck answered themselves. It was so amazing with Gianni in the background and they said, oh, anything for Tina. She's like a limoncello. We love Tina Turner. Whatever you want, whatever you want. I said, I have this skirt and I have a bustier. Can you make the skirt and the top one dress? I'm going to send you sketches and you have to copy my sketches exactly because those are Tina's exact sizes. Can you make me a dress out of this skirt?
Wayne sa till Gianni Versace att han skulle skicka kjolen ett korsettliv och skissar han själv gjort tillsammans med Tina Turners mått. Kunde han tänka sig att designa en klänning i samma stil som kjolen? Självklart sa Gianni Versace vad som helst för Tina Turner. Enda kruxet, det behövde gå snabbt som 17.
And they said, anything you need. I said, in 2 weeks.
Om bara 2 veckor skulle Tina Turner stå på scenen i Paris.
Oh my god, they freaked out because it's metal. It's all crystals and metal and they have to put it together by hand.
Klänningen var gjord av metallmesh och Swarovski-kristaller som måste sättas dit för hand. Pilligt arbete som tog sin tid. Men Versace skulle göra sitt bästa för att bli klar på 2 veckor.
And within 2 weeks we were in Paris getting ready for opening night.
2 veckor senare befann sig Wayne i Paris. Då kom meddelandet. Klänningen var klar och hade anlänt till hotellet.
And they said the dress is ready. Can we see Tina?
Wayne bad om att få träffa Tina Turner i hennes svit. Det var dags att prova klänningen.
So I went up to Tina's room and I said, Tina, can we have a fitting today? And she said, yes. She said, what are we fitting? I said, well, I hate to tell you, but we're fitting a Versace dress. I told you I don't want to wear Versace. I am not. And she was laughing, but she was screaming. I am not wearing Versace. I am not promoting him. I am not wearing a Versace dress. And I'm almost crying because I have nothing left. I said, but Tina, please try it on. Okay, I'll try it. But she said, I'm not going to see anybody.
Tina Turner blev inte glad när hon förstod att det var en Versace-klänning det handlade om. Men hon kunde samtidigt inte låta bli att skratta. Låt gå, sa hon till Wayne. Jag provar klänningen. Men alla utom du måste lämna rummet. Nu skulle Tina och Wayne tillsammans öppna det enorma paketet med klänningen som modehuset Versace hade skickat till Paris.
It was almost the size of a, what do you call it? Is it you have Volkswagen in Sweden?
Paketet var stort som en gammal Volkswagen-bubbla, säger Wayne. Det sjönk djupt ner i den mjuka madrassen när han ställde paketet på sängen i hotellrummet. Paketet var prytt med band och rosetter och när Wayne började öppna det möttes han av lager efter lager av det tunnaste silkepapper.
I unfolded the last piece and it was like a laser light show. Lights because of the crystals. Like you see on stage, the whole room became a light show of crystals. It was like sunset in Paris, and the lights were coming in the window, and we were almost blinded. And Tina goes, oh my gosh, Wayne, oh my gosh. And it's the first time I was seeing it, and I'm telling you, my knees almost buckled. My knees got weak. I almost cried.
Klänningen som kom ut från paketet fick rummet att explodera i ljus. Det glittrade och gnistrade när solljuset reflekterades i klänningens kristaller. Den silverblänkande klänningen med svarta kanter var såklart mycket kort och påminde stilen om en negligé, en väldigt glittrig negligé.
And Tina looked at me and she looked at the dress and she touched it with her finger. She had her gold fingernails and she slid her gold fingernails down the dress and they tapped. They would click, 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 because it was all metal. And she said, Wayne? And I said, yes. And she said, you made this? I said, yes. And then I started crying, like I'm crying now. And she said, you did this for me?
Det klirrade i metallen när Tina Turner rörde vid silverklänningen med sina guldmålade naglar. Hon tittade på Wayne och frågade, är det du som har ordnat det här för min skull?
That's who Tina Turner was. She didn't care that it was her Versace. She cared that I took the time to design a dress that was special for her for opening night in Paris. I said, yes. She goes, oh, Wayne, it's beautiful.
Det var sån Tina Turner var, säger Wayne. För henne var det inte viktigt att klänningen var från Versace. Det som betydde något var ansträngningen.
And she just stood back and looked at me and we both cried. And then she said, okay. And she goes back to business. Okay, give me that dress. Get over here. We went back and she had a bathroom and it was all mirrors and all lights. And she said, give me that dress.
Tina Turner samlade ihop sig. Dags att bli seriös. Dags att prova klänningen. Hon gick in i badrummet som var fullt av speglar och lampor och tog av sig alla sina kläder.
And she took all of her clothes off and then there was Tina Turner. The Tina Turner you imagine, completely naked, just a little pair of black panties on. There was that cat-like body and those beautiful breasts. And I just thought, oh my God, I'm a boy from New Jersey, USA. I grew up a born-again Christian. I grew up in church. And here I am with Tina Turner naked in front of me. How amazing she looked. How amazing she looked, right?
Att stå med en naken Tina Turner framför sig i en hotellsvit i Paris var en smått overklig upplevelse, långt bort från Waynes uppväxt i en religiös familj i New Jersey. Han var nästan tvungen att nypa sig själv i armen, men istället räckte han över klänningen till Tina Turner.
So I handed the dress. She puts it on the floor and she steps into it and she shimmies the dress up her legs like she does on stage. And as she's pulling it up, the dress is shooting light beams all over the room. She pulled the dress up. She put it on one shoulder. She put it on the other shoulder. I went over. I zipped it up on the side and I stood back. And I'm telling you, it was the defining moment of my career. I couldn't believe what Versace did in 2 weeks.
Wayne beskriver ögonblicket när Tina Turner fått på sig klänningen som det mest betydelsefulla i hans karriär. Ljuset som speglades och glittrade i kristallerna och det fantastiska i att Versace hunnit få klar klänningen på bara 2 veckor.
And Tina goes, okay, okay, back to business, come on Wayne. And she walked into her bathroom, she goes, stand back. And she put her hand on my chest with those gold fingernails and she pushed me back. She turned all the lights on in her bathroom. I stood in her bedroom. She stood in the bathroom doorway. Now I'm getting my own show, my own private dancer. Can you imagine?
Tina sa åt Wayne att ställa sig i det nedsläckta sovrummet medan hon själv stod i det upptända badrummet med alla speglar. Nu skulle hon testa om klänningen hade vad som krävdes för konsertens öppningsnummer.
There's Tina Turner in the doorway of her bathroom about 5 feet back with all the lights on and all the mirrors and I'm standing in her dark bedroom and she starts to go simply the best better than she's humming and she's singing and she goes wait a second where are the shoes?
Plötsligt avbröt Tina Turner sitt sjungande och bad om att få sina skor. Wayne letade fram dem, klackarna var 15 centimeter höga, böjde sig ner och satte dem på hennes fötter.
I put the shoes on like Cinderella. She puts them on and she says, step back. She sings simply the best, singing it and humming it, looking in all the mirrors to see if the dress was going to work.
Med Wayne som enda publik sjöng och dansade Tina Turner ett av konsertens nummer, låten The Best från 1989, för att se hur allt funkade.
So she's saying, better than all the... and she turns around, then she kicks, then she jumps, then she moves her arms, then she... And she goes, oh, yeah, yeah, this is going to work. You're sampling.
Du har lyssnat på Stil i P1. Vi som är programmet är producent Erik Sjölin. Reportrar Tove Lennell och Viola Nilsson. Tekniker Astrid Anka Krona. Programledare jag Susanne Ljung. Och programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio. Till sist vill bara inflika att det kanske allra viktigaste av Tina Turners scenutstyrslar satt på hennes fötter, skorna. De var tillverkade av Pasquale Fabrizio som även gjorde platådojorna till Kiss och många andra artister. I hans specialdesignade och superbekväma skor kunde hon stå, sjunga och dansa hur länge som helst, hur höga klackarna än var. Skorna kändes som en förlängning av hennes ben. Hon kallar dem för sina hemliga vapen. Tack för oss, vi är tillbaka nästa vecka samma tid. Och vill ni så kan ni även följa oss på Instagram, Stil i P1.
Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app, Sveriges Radio Play.